välkommen tillbaka till NFL Supporter Dokumentär. Det här är ju del två egentligen på någonting som vi påbörjade häromdagen. Det vill säga historien om The Greatest Show on Turf. Så om ni inte har hört del ett så ska ta och lyssna igenom den först. Då behandlar vi tiden mellan ungefär 97 till slutet av säsongen 99. När vi kommer in i historien nu så har Rams precis vunnit Super Bowl. Och det är dags att förvalta sin nya roll som herre på täppan. Right side for Dyson. He dives for the end zone. Didn't make it. No good. Wide right. Just win, baby. Due to the various uncertainties surrounding my position as it relates to the team's new ownership, I've decided to resign as the head coach of the New York Jets. Four words. This one's for John. Så var man då där? På toppen av berget. Man var bäst. Men vad gör man härnäst egentligen? Ja, den naturliga frågan i detta läge är självfallet, hur går vi vidare? Hur tar man detta lagbygge från att vara en dagslända till att bli en dynasti? Likt till exempel Steelers på 1970-talet. Det finns ju trots allt några viktiga aspekter som man behöver sätta en bock på här. En uppenbar sådan är till exempel hälsan. Spelarna måste ju faktiskt vara friska. Detta för att kunna bibehålla en slags kontinuitet i truppen. Och på tal om det så kanske man måste behålla alla spelare under kontrakt. Samt så behöver man ju dessutom hitta bra backups ifall de nyss nämnda stjärnorna blir skadade. För skador kommer ju dyka upp någon gång. Och dessutom, när man väl har allt det där på plats så måste man även fundera på hur man ska utveckla sitt spel. För att när man är mäster så är man ju bytet för alla andra lag som jagar en. Och alla andra lag sitter ju och funderar på hur man ska slå The Greatest Show on Turf. Vad är då Rams motmedel när vargarna kommer springande? Men ja, frågorna var onekligen många. Men hur klarade Rams då av dessa frågor? Ja, som vi pratade om redan inledningsvis, gick det kanske sådär. Eller nu är jag lite elak, det gick ju egentligen väldigt bra ett tag. Men på sätt och vis så påbörjades Rams undergång redan dagen efter att Super Bowl-bucklan hade bärgats. För kontinuiteten som var så viktig gick i stöpet direkt. Dick Vermeil, som trots allt pensionerade sig redan för länge sedan, kände att det var dags att lämna över nycklarna till laget. En del elaka tungor menar att han blev uttvingad ur stan som ett led i Rams organisation att försöka bibehålla sin högt eftertraktade offensiva koordinator i Mike Martz. Ett eventuellt bevis på denna konspirationsteori var det att Vermeil skulle komma tillbaka till sporten redan ett år senare och då i Kansas City Chiefs. Så det här med att han kanske ville spendera mer tid med sin familj kanske var ren bullshit. Eller att han kanske bara hade en väldigt tråkig familj. Who knows? Oavsett vad sanningen låg så tackade Mike Martz för förtroendet och började sätta sin prägel på laget direkt. Det första han förklarade för pressen var att han inte skulle göra några större förändringar. Man hade ju precis vunnit Super Bowl så det här var egentligen bara att fortsätta på den inslagna vägen. Men så blev det inte direkt. John Bunting, som hade delat uppdraget som defensiv koordinator med Peter Giunta, blev avskedad efter att Martz beslutat att ge koordinatorjobbet till nyss nämnda Giunta fullt ut. Vermeils medhjälpare Mike White, som hade varit assisterande huvudtränare, och Lynn Stiles, som har varit lagets vicepresident som tight ends coach, behövdes inte heller längre. Special teams-coachen Frank Gans, som Vermeil sa var kanske den bästa på sitt jobb genom alla tider, han avgick också, eftersom han ville spendera mer tid med sin familj. Det konstiga här var att han bara några dagar senare tog ett nytt jobb hos Jaguars. Utöver detta gjorde Martz även en hel del andra rokader i tränarstaben och en del nyanställningar. Så om man var en vän av konspirationsteorier i Rams så börjar man kanske ana ugglor vid den här tidpunkten. Mike Martz själv beskrev det hela som att det var några förändringar och sådana här saker hände bara. Men inget utöver det vanliga. Saker går väldigt bra just nu. Nu är inte jag rätt man att utvärdera ledare i NFL. Men det känns ju onekligen lite udda att två tongivande coacher i staben avgår samtidigt och hänvisar till att de vill spendera mer tid med sin familj. Att båda två sedermera återvänder till NFL är ju dessutom lite udda. Att en av dem dessutom gör det bara några dagar senare är än mer udda. Men, vad vet jag? I övrigt kan man också ta med sig att Vermeil beskrivs som en hjärtlig ledare som drev organisationen framåt med stor dos passion. Medan bilden av Martz är synnerligen mer delad när jag läste på inför detta avsnittet. Många hävdar att han är ett offensivt geni. Det udda är bara att lika många hävdar att han är ett, citat, kukhuvud, slut citat. Jag är inte mannen att avgöra vad som är sant i den här historien, men kanske ligger sanningen någonstans mitt däremellan. Faktum kvarstår dock att kontinuiteten i Rams Ja, den fick sig en törn redan dagen efter Super Bowl. Tjugonde års säsong började dock precis som den förra slutade egentligen, så det var ingen fara på taket. Truppen var ungefär densamma och spelet satt där det skulle. Ett års upplaga av Rams är faktiskt ett av endast tre lag som gjort över 35 poäng i mer än 9 matcher. För att sätta fingret på hur bra Rams var denna säsong, så kan vi nämna att de efter 6 första matcherna höll tempot för att nå 698 poäng. Detta kan då jämföras med Broncos rekord från 2013 då de nådde 606 poäng. I totala yards var Rams på väg mot 8000 yards. Något som vi då kan jämföra med Saints rekord från 2011 då de nådde 7474 yards. Som ni kanske anar så döljer det sig ett men här någonstans. I den sjunde matchen för säsongen bröt nämligen Kurt Warner handen, vilket satte stopp för vidare rekordförsök. Man lyckades dock hantera situationen väldigt väl eftersom Trent Green hoppade in som QB i ett antal matcher. Men framförallt genom att Marshall Faulk klev fram och axlade ansvaret på ett enastående sätt. Faulk stod för en fantastisk grundserie och passerade 1000 yards i både rushing och passing. En bedrift som bara hänt en enda gång innan i ligans historia. Samtidigt som offensiven rullade på bra trots alla skador, så började lagets offensiva spelstil även ta ut sin rätt på en annan lagdel. Med Marts vid rodet hade lagets fokus på offensiv blivit än mer påtaglig, och även om det var framgångsrikt i sig så påverkade det defensiven negativt. Dels genom att motståndarna ofta var i underläge och behövde passa mycket för att komma ikapp, men även genom att offensivens effektivitet gjorde att defensiven sällan fick vila särskilt länge. Så fort de satt sig så tycktes offensiven göra poäng och sedan var det bara att ge sig ut på banan igen. Detta i kombination med att motståndarna gjorde allt för att sakta ner spelet och inte släppa ifrån sig bollen till St. Louis överhuvudtaget gjorde att defensiven i Rams fick ofta uppleva långa driver med ytterst kort vila däremellan. Denna arbetssituation tog till slut ut sin rätt i skador och kraft, vilket till slut började märkas på siffrorna. För om man var bäst framåt så var man tyvärr bland de sämsta bakåt. Tack vare det potenta anfallet så blev det dock slutspel även detta år. Men väl där gick Rams på pumpen direkt mot Saints. Ett bakslag av monumentala mått som satte sina spår efteråt. 9 av 11 defensiva starters kickades och man passade dessutom på att skeppa iväg Trent Green till Kansas City Chiefs där han återförenas med Dick Vermeil som återigen fått för sig att pension var tråkigt. Tjugonet var Rams tillbaka med en frisk Warner och ett nytt försvar. Warner hade dock plockat upp en liten ovana i form av ett antal turnovers hade börjat öka markant i hans spel. I efterhand har han berättat att skadan han ådrog sig i handen under 20 års säsong inte läkt korrekt, och han sedan därefter hade lite svårt att greppa bollen. Framtiden skulle även innehålla lite skadade fingrar, och Warner kom sedermera att avsluta karriären med handskar för att kompensera detta. 2001 års säsong var dock en fin säsong för Rams och man tog sig ända till Super Bowl. Vissa menar att laget kanske var ännu bättre 2001 än vad de var 1999. På arkivbilderna kan man dock ana att ett visst mått av kaxighet hade börjat smyga sig in. Innan Super Bowl den 3 februari 2002 ses en av spelarna stå i korridoren utanför arenan och säga "Tonight, a dynasty is born." Kaxigt? Högmod? Ja, men han fick faktiskt rätt på sätt och vis. Men inte på det sättet som Rams-spelaren själv hade tänkt sig. För om det är något som är negativt och man själv vill bygga en dynasti, det är om man springer på någon annan som har precis samma intentioner. För på andra sidan mittlinjen denna afton stod en ung Tom Brady och blickade över mot The Greatest Show on Turf. Ett kaxigt gäng som förnedrade de andra lagen på löpande band. Tom Brady och Bill Belichick hade dock helt andra planer. Belichick orkestrerade en perfekt defensiv uppvisning genom att se till att spela oerhört fysiskt mot Rams receivers. Någonstans var målsättningen för dem att spela på precis rätt sida av regelrätt. Den här taktiken slog väldigt väl ut och stressade bland annat Warner till att kasta 2 kostsamma turnovers. När sedan Adam Vinatieri satte ett field goal medan tiden tog slut så var ett maktskifte ett faktum. Förlusten mot Patriots var på något sätt slutet för The Greatest Show on Turf. Kvartetten var visserligen intakt i den aspekten att Warner, Falk, Holt och Bruce alla var där. Men det var uppenbart att luften hade gått ur på något sätt. Åldern och spelarnas kroppar började så sakteliga ta ut sin rätt. Rams öppnade den nästkommande säsongen med att gå 0-3 och där Warner stod för 7 turnovers och endast en touchdown. När han sedan bröt ett finger var hans tid i Rams egentligen över. In kom Rams backup Mark Bulger som var klubbens påtänkta framtidsman på positionen. Warner själv kom aldrig tillbaka i samma form under säsongen och Rams valde sedermera att sparka honom under sommaren 2004. Marshall Faulk, som kanske under sin prime var en av historiens kanske bästa offensiva spelare, var visserligen inte dålig, men det var inte riktigt samma spelare längre. Knappt 30 år gammal och 8 år i NFL så hade allting börjat ta ut sin rätt på kroppen. Trots det blev 14 matcher varav 10 från start och 953 yards. Men ta gärna en titt på hans siffror och spel under den där treårsspannet mellan 1999 och 2001. Förutom att han stod för över 1300 yards i rushing varje säsong, så snittade han över 10 yards per catch under denna treårsplan. Totalt 2643 yards som mottagare under denna period. Folks mångsidighet var en stor nyckel till Rams frejdiga offensiv. En fantastisk spelare. Och Faulk fortsatte inom Rams karriären ut och pensionerade sig till slut 2007. 5 år senare, det vill säga så fort som möjligt, så valdes han in i Hall of Fame. Mike March kom även han att slutligen lämna Rams. Även hos honom blev hälsan tyvärr ett problem. När han vägrade att respektera sin sjukskrivning upprepade gånger och coachade från sjuksängen, då tröttnade till slut ledningen på alla bråk och entledde honom från sitt uppdrag 2005. Han försökte sedermera återuppliva sin karriär i både 49ers och Bears, men utan någon egentlig framgång. Tiden i Bears slutade strax efter att quarterbacken Jay Cutler stod och skrek svordomar åt honom på bästa sändningstid. Efter sin förlust i Super Bowl 2002 mot New England Patriots hade Rams svårt under sina återstående år i St. Louis. När de flyttade tillbaka till Los Angeles hade Rams gått 12 säsonger utan att ha en vinnande rekord och 11 säsonger utan att kvalificera sig för slutspelet. St. Louis Rams spelade sin sista match i St. Louis, Missouri den 17 december 2015 då de besegrade Tampa Bay Buccaneers med 31-23 i en hemmaarena som hade fått namnet Edwin Jones Dome. Den sista match som franchise baserat i St. Louis ägde rum den 3 januari 2016 mot San Francisco 49ers på Levi's Stadium. En match där förlorade med 19-16. Efter NFL-säsongen 2015 återvände laget till Los Angeles. En historia om The Greatest Show on Turf är underhållande och även om Rams inte upprätthöll samma nivå av framgång under en längre tidsperiod, så lämnar de ett arv efter sig i form av en offensiv innovation och ett underhållande spel. Många av de offensiva strategierna och idéerna som Rams använder sig av fortsätter att påverka hur fotbollen spelas idag. Deras avtryck accentueras än mer när man jämför deras siffror med lag så här 20-25 år senare. Visst, Saints med Drew Brees producerade fler yards och Broncos med Manning gjorde fler poäng, men Rams årgångar kring millenniumskiftet står sig fortfarande extremt väl i historieböckerna. Samtidigt man läser om The Greatest Show on Turf så är det nästan omöjligt att inte tänka om. Hur kommer det sig att vi inte fick ut mer av detta lag? Ja, nu är det självfallet lätt att vara efterklok och ärlighetens namn är inte jag rätt person att utreda den här frågan överhuvudtaget. Men som poddbakare har man ju ändå fördelen att få tycka fritt. Personligen är jag själv lite förvånad över hur stora rockader man gjorde löpande. När Vermeer lämnade så gjorde Marts rent hus i staben nästan. Och när försvarare klickade en säsong så bytte man ut 9 av 11 starters. Det känns ändå som aningen tvära kast om man vill bygga vidare på något som redan fungerat på sätt och vis. Sen var det väl även så att åldern och timing inte spelade Rams i händerna direkt. När Warner kom till klubben var han 28 år gammal och Marshall Faulk var redan 26 år gammal och hade trots allt några mil under huvudet redan då. Sen är det här med Warner och turnovers. För om man ska bygga en dynasti krävs man håller hög kvalitet över tid, det är självklart. Det är lätt att i en sån här podd sitta och peka på att den där spelaren och den där spelaren är i Hall of Fame idag. Det låter visserligen bra, men om man tittar närmare på siffrorna så var Warner en turnover machine. Visst, han stod för 36 touchdowns 2001. Men vad man inte alltid nämner är att han även låg bakom 22 interceptions och 10 fumbles. Den oturliga säsongen 2002 så startade han visserligen bara 6 matcher, men han ändå med 11 interceptions. Kanske var detta ett led av tiden i Arena Football League, där han själv beskrev spelet som att man förväntades göra poäng på varje spel. Han var lite trigger happy helt enkelt. Samtidigt var det hans stil. Skadorna på hans hand gjorde som sagt inte saken lättare med tiden heller, utan han hade svårt att greppa bollen helt som han ville. Det intressanta när man läser om Warner är dock att i diskussionen som föregick hans inträde i Hall of Fame så nämndes inte bara siffror, utan många vägde in hans story i resonemanget. Warner är ju en sån fin kille och en sån fin story att han borde vara i Hall of Fame. Att han faktiskt förlorade startjobbet i 3 olika klubbar, det lägger man inte fram. Nu kanske jag är aningen taskig här, men självfallet har han gjort väldigt mycket bra på planen också. Exempelvis så tog han ju faktiskt 2 olika klubbar till Super Bowl, vilket få som lyckas med. Men samtidigt kanske Rams hade behövt en annan typ av QB, om det var just en dynasti de var ute efter att bygga. Å andra sidan var han på något sätt perfekt i den värld han verkade i. Mike Marts offensiv hade troligtvis inte fungerat med en QB som var försiktig. Det behövdes en riktig gunslinger. Men livet i NFL är inte enkelt att få, om ens någon annan liga kan mäta sig när det kommer till tävlingsbalansen. Att lag vinner Super Bowl 2 år i rad finns liksom inte på kartan. Att bibehålla kvaliteten över tid är oerhört svårt i tider med draft och salary cap som gör allt för att jämna ut startfältet. Dick Vermeil och Mike Martz byggde upp ett suveränt lag som trots allt underhöll publiken under 3 fantastiska säsonger. Och det ska man vara tacksam för. Som en kringresande cirkus bjöd det på ett spektakel vart de än kom i landet. För under 3 säsonger ville alla se laget. Och alla ville se The Greatest Show on Turf. Det var alltså historien om Rams kanske sista avtryck med prefixet St. Louis. Idag återfinns ju laget i Los Angeles, där de visserligen gör bra ifrån sig även där. Så här i efterhand kan man passa på att nämna att Kurt Warner, han på nytt föddes ju mer eller mindre senare i Cardinals, där han byggde upp en ny offensiv som också, även den var väldigt underhållande. Då med mottagare som Larry Fitzgerald och Anquan Boldin. Lite rolig kuriosa är att running backen då var samma man som tog över jobbet i Colts när Falk lämnade för Rams 99. Ed Green James. Och alla ni som lyssnar på veckans NFL, för det gör ni väl, vet att den historien slutar med Steelers seger i en av tidernas bästa Super Bowls. Där finns ju ett litet soundbite i den vignetten där Santonio Holmes plockar ner den sista avgörande bollen, om jag inte missminner mig. Som vi nämnde lite i förbegående så, Dick Vermeil, han hade även en stint i Kansas City Chiefs, där han då just Trent Green som sin quarterback. Och som lite kul kuriosa på de nyss nämnda running backsen där, Ed Green James och Marshall Faulk, så är det så sagt att i historieböckerna så kan vi idag läsa att båda återfinns i Hall of Fame. Och båda har nästintill exakta rushing yards när det kommer till career, det vill säga hur mycket de har samlat på sig under hela karriären. Det som skiljer dem båda åt det är att Marshall Faulk har ett antal tusen fler passing yards. Men hur som haver, det är 2 imponerande running backs, båda 2 som har satt sitt avtryck på historien och återfinns rättmätigt båda 2 i Hall of Fame. Som vanligt, ni har lyssnat på NFL Supporter Dokumentär med mig Per Fogelin och jag hoppas ni följer allt möjligt som finns där från NFL Supporter. Vår sida som ni hittar på nflsupporter.se. Eller på några av våra pods med veckans NFL eller till exempel NFL Supporter Dokumentär. För er som vill stötta vårt arbete så finns ju möjlighet att bli Patreon-supporter till oss. Då stöttar man med en liten peng och för det får man bland annat hänga med oss i vårt Slack. Det vill säga vår lilla chattkanal där massa människor pratar om matcherna och dylikt. Så gå in på vår sajt och läs mer på hur man kan bli medlem. Som vanligt, om ni har några bra idéer till vad vi ska ta upp i den här podden så hör av er till mig på info@nflsupporter.se. info@nflsupporter.se. Ni hittar mig även på Twitter, eller X kanske jag ska säga. Eller ni hittar mig åtminstone där, än så länge. Vi får se vad som händer här framöver. Men där hittar ni mig under handlet @fogelinper. @fogelinper. Till nästa gång vi hörs, när det nu må vara, så får ni ha det riktigt bra. Och så ser vi fram emot en riktigt bra Super Bowl här om några dagar. Ha det bra! Ciao!